Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Härligt med uppskattning av förra avsnittet med Monica Björn. Jag ser ju hur ni lyssnar och det är jätteroligt. Det är underbart att göra en podd som handlar om att svara på frågor som många kvinnor ställer sig. Och inte bara det som jag själv undrar uppenbarligen. En återkommande fråga handlar om att det är svårt att få hjälp. Och precis hur svårt som helst har jag förstått att det kan vara. Men nu så, nu kommer här ett avsnitt som levererar vem och var du kan få en seriös och kunnig vårdperson att luta dig mot. Distriktssköterskan Lena Rinner har arbetat med en avhandling ända sedan 2009 som handlar om just vad är det primärvården kan ge. Och just det här med att sprida ökad kunskap och stöd för att du ska få mindre besvär under klimakteriet i hela grejen. Och det är inte en one size fits all lösning utan med dig som individ som utgångspunkt. Och jag måste erkänna att jag är lite förvånad över att det de flesta kvinnor undrar och anser sig ha det värst med är inte det jag trodde. Så välkommen att lyssna och det här är precis kanske det avsnitt som just du har väntat. Lena Rinner, hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden.
Tack så mycket och tack för att jag får vara med i Klimakteriepodden.
Ja, men det är ju härligt. Du har ju verkligen intressanta saker att berätta för mig och mina lyssnare. Vi kan ju bara börja med att berätta att du är distriktssköterska i botten men också en forskare nu för tiden. För du har publicerat en fantastisk doktorsavhandling som du har gjort vid Göteborgs universitet som heter Ökad kunskap och individuellt stöd från primärvården kan minska besvär hos kvinnor under klimakteriet. Den både heter det och egentligen är väl det man kan säga det du har kommit fram till. Och det är det vi ska prata om idag.
Ja, och vi är så fantastiskt glada över resultatet.
Ja.
Att vi har fått en så positiv effekt på livskvalitet och hälsa hos kvinnor 45-60 år.
Ja.
Kvinnor har förutom förbättrad livskvalitet fått minskade psykiska, fysiska och urogenitala symptom. Genom personcentrerade samtal eller grupputbildning om ämnen relaterade till klimakteriet. Och vi är också glada att vi genom den här metoden med vetenskapligt stöd kan stärka och förbättra vården för kvinnor i klimakteriet inom primärvården.
Men du, det är ju helt fantastiskt. Det var ju då 368 kvinnor i åldrarna från 45 och 60 och ni började det här arbetet redan 2009. Berätta, hur gick ni tillväga? Vad var det egentligen ni har så att säga gjort för att komma fram till det här?
Ja, vi började 2009 med att kartlägga förekomst och svårighetsgrad hos kvinnor i klimakteriet mellan 45 till 55 år. Sen gjorde vi en långtidsuppföljning efter 6 år för att se hur hälsan och livskvaliteten var för dessa kvinnor. Sen gjorde vi också en grupputbildning till kvinnor. Och kvinnorna deltog i 5 besök under 8 veckor på ungefär 60 minuter varje gång. Samtalen var skräddarsydda efter kvinnans behov. Och för kvinnor som deltog i grupputbildning om klimakteriet, man kan säga att det är en basutbildning om klimakteriet. Då har vi sett en positiv effekt på livskvalitet och vi har sett positiv effekt på fysiska, psykiska och urogenitala symptom. Och grupputbildningen den innehöll 4 grupptillfällen på 1,5 timme med innehåll av olika ämnen och teman relaterade till klimakteriet. Och det var 10-16 kvinnor som deltog i varje grupp. Och vi har också kommit fram till att socialt stöd är viktigt och det är relaterat till kvinnors hälsa. Men för att prata om vår metod då, så är det den första i Sverige med vetenskapligt stöd inom området kvinnors hälsa i klimakteriet och ger kvinnan delaktighet i vård och behandling. Och den ökar kvaliteten på vård och bemötandet i primärvården vid råd och stöd och behandling till kvinnor i klimakteriet och den kan implementeras inom vårdcentralens ordinarie verksamhet. Vad händer i kroppen? Till exempel det fina samspelet vi har mellan hypofysen och äggstockar och hur det börjar knaka lite när vi får blödningsrubbningar. Vi pratar om torra slemhinnor och varför gör vi det? Jo, för att ungefär 50% av kvinnor upplever vaginal atrofi och det har en stor påverkan på livskvalitet. Vi pratar om hjärtats fysiologi. Hur ser det ut? Vad har det för funktion? Vad är ett blodtryck? Varför mäter vi det? Och varför pratar vi om detta? Jo, för att upp till 50% av kvinnor i klimakteriet utvecklar hypertoni före 60 års ålder.
Och hypertoni är då högt blodtryck?
Ja, högt blodtryck före 60 års ålder.
Mm.
Vi pratar också om psykologiska, emotionella och sociala aspekter av klimakteriet. Det händer ju mycket i den här livsfasen, både i livsändelser och relationsförändringar. Vi pratar om klimakteriet som en naturlig del av livet. Och vi pratar också om specifika behandlingsalternativ enligt riktlinjer, både farmakologiska och icke-farmakologiska. Och det kan vara östrogenbehandling, både lokalt och systemiskt. Och vi pratar om livsstilsförändringar. Vi fokuserar också på faktorer som förhindrar sjukdomar och det som främjar fysiskt, emotionellt och socialt välbefinnande. Och vi har en helhetssyn på livet, på livssituationer och på stressorer. Men de var ju så nöjda så de ville inte gå hem efter grupper som vi hade haft, grupputbildning.
Det låter ju helt otroligt. Jag tänker också att det här rubriken, det här med ökad kunskap och individuellt stöd från primärvården. Alltså det tycker jag ju är en stor bekräftelse också för många att få höra. Att just information och stöd är det man önskar. Det som jag tyckte var lite spännande var ju att till skillnad från vad många av oss vet, det här med vallningar och svettningar och sömnstörningar, så var det kanske inte så mycket det man upplevde som det värsta. Berätta.
Det de upplevde mest av symptom, det var den psykiska ohälsan, om humörförändringar, om torrhet i underlivet och urininkontinens. Det var den som var den största påverkan på livskvaliteten och på hälsan. Så den psykiska ohälsan är ju en stor faktor och en viktig att ta hänsyn till. Så därför är det viktigt att vi har en helhetssyn både biologiskt och psykosocialt och på hela kvinnans livssituation och hur den påverkar livskvaliteten.
Men jag vill också fråga dig Lena innan vi går in vidare på det här. Varför valde du att göra den här avhandlingen? Vad hade du sett och upplevt som fick dig att starta den? För jag tänker som distriktssköterska så är ju du ute på vårdcentral.
Mm, ja, jag såg ju att det saknades insatser med en helhetssyn på kvinnans livssituation och symptom och psykosociala hälsa. Och jag såg ett kunskapsbehov, att det saknades samordning och behandling för de här kvinnorna. Och mitt intresse det väcktes då jag i mitt kliniska arbete dagligen träffade kvinnor mitt i livet som hade frågor och funderingar om fysiska och psykiska symptom, om förändringar i kroppen och om måendet. Kvinnorna kändes inte sjuka, men de kändes inte heller bra. Många av de här frågorna de tillhörde det naturliga åldrandet och var naturliga förändringar i den här fasen i livet. Men det gav upphov till mycket oro och ohälsa för den enskilda kvinnan. Och den här åldern den sammanfaller ju då med klimakteriet. En period då kvinnan genomgår en stor hormonell förändring och då det sker stora livshändelser och stora relationsförändringar i livet. En sårbar tid.
Mm.
I livet. Och internationell forskning, de kallar ju den här perioden för the windows of the vulnerability, en sårbar tid. Och det väcktes tankar hos mig om det skulle finnas en mottagning på vårdcentralen dit kvinnan kunde få information och samtal liknande den utbildning jag gav tonårstjejer i skolan om pubertetsutveckling och menstruation då jag arbetade som skolsköterska. Men att få starta en klimakterie eller kvinnohälsomottagning på vårdcentralen så behövde vi bevisa behovet och effekten av en sån mottagning. Och det blev starten till vår forskning om kvinnors hälsa mitt i livet och om grupputbildning och personcentrerat stöd eller samtal till kvinnor i klimakteriet har positiv effekt på hälsan.
För jag tänker så här, när man mår precis så där som du beskrev nu, att man känner sig liksom lite seg och man känner sig lite låg, man är inte sjuk, man är, hur kommer det sig att man ens hamnade hos dig? För jag tänker att många går bara runt och lider, eller man går till husläkaren och där får man inget gehör utan man blir hemskickad eller man kanske får lite SSRI eller någonting. Hamnade man ens hos dig som distriktssköterska?
Ja, symptom då som kvinnan hade och sökte vård för, det kunde ju vara då att de mådde inte bra, de hade humörförändringar, de kände sig energilösa, nedstämda, ledsna, trötta, de var mindre stresskänsliga än tidigare, hade sömnsvårigheter. Och det kunde också vara frågor om torra slemhinnor i underlivet eller om inkontinens, både om urin och fäses, om hudförändringar, utslag, torr hud, torra ögon, eksem och svampinfektion eller att få ta blodtrycket. Blodtrycket det kan vara en biljett in för att få ett samtal. Och då tog vi blodtrycket och det ligger blodtrycket bra och pulsen är regelbundet. Då leder det ofta till frågor om livsstil och måendet. För då kan man fråga hur det ser ut i livet runt omkring. För det finns en orsak till att kvinnan söker vård och vill ha kontakt. Och det är där vi har helhetssynen som vi distriktssköterskor jobbar med. Och även distriktsläkarna, det är ju generalister man säger, men helhetssynen.
Tänk att läkaren har ju inte tid för att han har sina 15 minuter och han håller på och i skräckscenariot så är det dessutom en stafettläkare som inte har möjlighet att följa upp och som egentligen bara på något sätt vill bli av med personen. Och så är man inte sjuk och så förstår du vad jag menar?
Ja, precis. Jo, det är väl skillnaden då att distriktssköterskan jobbar med hälsa. Med hälsovård. Och jag tycker nog att klimakterievården, det är hälsovård, folkhälsa. Ja. Och man kan jämföra till exempel med BVC, barnavårdscentral, där distriktssköterskan också arbetar med helhetssynen på barnets utveckling. Familjen, man har hela, där ingår ju både föräldrar, barnet och alla runt omkring i en familj. Och samma sak är ju här att man ser på kvinnans hela livssituation när man står här mitt i livet med gamla föräldrar, tonårsbarn, barnbarn, jobbar heltid. Det snurrar på.
Mm.
Och så är man då i en sårbar period i livet och undrar varför mår jag inte bra. Och då kan det vara bra att få en kartläggning, en profil av sitt mående. Och då använder vi en som vi tycker är väldigt bra validerat frågeformulär som vi använt i vår studie eller i alla fyra studierna om menopausala symptom. Och den är uppdelad i tre olika subskalor i fysiska symptom, psykiska symptom och urogenitala symptom. Och där får vi en väldigt fin profilbild av kvinnans mående. Som man fortsätter sen att prata om.
Ja, och då tänker jag så här, att det här kan ju inte vara så vansinnigt svårt att få till. Fungerar det här i alla regioner? För jag tänker nu så här, om man nu inte råkar bo i Borås där du jobbar till vardags som distriktssköterska, så kanske man ändå vill så att säga söka sig till en distriktssköterska. Skulle man kunna få den här hjälpen överallt?
Ja, det ingår i vår utbildning. Vi har en fördjupad kunskap om det naturliga åldrandet och utvecklingen. Vi har förskrivningsrätt av lokalt östrogen. Vi har utbildning på inkontinensvård. Jag pratar mycket om inkontinensvård för det är så stor ohälsofaktor hos kvinnan med torra slemhinnor och urininkontinens. Man kan gå till sin distriktssköterska, men sen beror det på om... Nu kanske jag sticker ut hakan lite för mycket. Men jag har sett att på de vårdcentralerna där du har en chef som är distriktssköterska, där ser organisationen annorlunda ut än om du har en annan profession som är chef för organisationen. För många av de här kanske inte... utnyttjar, det är svårt, dumt ord att säga, men tar inte vara på distriktssköterskans kompetens utan använder henne kanske i telefon mycket.
Mm.
Istället för telefonrådgivning. Men det är ju hälsovården som är distriktssköterskans, den förebyggande hälsovården som är distriktssköterskans kompetens.
Mm.
Och många säger vill inte ha den, man kan gå på enskilda instanser. Men det är inte det kvinnan vill ha, utan hon vill ha helheten. Någon som kan ta helheten. Och jag kan som distriktssköterska ta hand om kvinnans problem, kartlägga dem. Och jag kan också gå vidare till ordna en tid till distriktsläkaren. Nej, den här kvinnan behöver sjukskrivning. Hon mår inte bra. Hon kanske behöver någon östrogenbehandling för vegetativa symptom. Hon har så mycket vallningar, svettningar så att det här det är det hon vill ha. Och då, men jag är den fasta punkten för kvinnan. Dit hon kan vända sig. Stå för tillgängligheten, kontinuiteten för kvinnan.
Alltså för mig låter det helt logiskt. Och det låter också som, eftersom klimakteriet, jag tycker att det är så viktigt att vi hela tiden kommer ihåg att klimakteriet i sig inte är någon sjukdom. Och därför så ska den inte behandlas som det.
Nej.
Men det är ju också därför som många kvinnor inte ens går till doktorn. Och när man går till doktorn så får man bara veta att det inte är något fel på en. Och känner man sig låg så kanske man då får något SSRI-preparat. Eller så känner man, kan man inte sova, då får man hjälp med det. Eller så liksom, har man själv listat ut att det är klimakteriet, men läkaren kanske inte alls har tentaklerna ute för det och inte alls är på samma spår. Så att den är ju knepig. Det är ju det här resonemanget med lite tid man behöver, tänker jag, många gånger.
Ja, precis. Och därför tycker jag nog att man behöver nog lyfta distriktssköterskans centrala roll för hälsovården på vårdcentralen och att hon förskriver lokalt östrogen. Hon tar hand om, kan hjälpa till vid inkontinensbesvär. Om den har livsstilsfaktorer, sömn, kost, motion. Vi pratar våld. Vi pratar mycket våld i relationer. Alltså hela det här förebyggande sociala relationer. Vi har ju hela det kittet. Är det högt blodtryck, då kan vi prata om hälsa och livsstilsfaktorer.
Jag tycker klimakteriet är knepigt där eftersom det är så många som inte ens vet om att de är i det. Vet man att man är det så kanske man redan har satt sig in i problematiken och man har redan kanske dessutom ibland lite för fasta principer om vad det är man anser att man behöver eller vill ha.
Nej, men det vi såg det var... Vi kunde tyda det var att kvinnor ville ha någon som kunde se helheten. Primärvården är ju idag första linjens vård och det är dit man ska vända sig. Och det kanske ska vara mer tydligt ifrån vårdens sida. Och en nytt arbetssätt, bättre ordning eller ny organisation, tror jag.
Mm. Jo, för jag tänker så här att det här med tillgänglighet till gynekologer, den är ju ganska låg om man tittar runt i landet. Det är ju helt okej om man bor i en storstad så finns det privata gynekologer eller gynekologmottagningar. Men Annars så är det ju primärvården, och det har vi pratat om många gånger också, om att egentligen är det ju allmänläkarna som borde ha den bästa utbildningen och vara de som är mest alerta på den här typen av symptom som då klimakteriet framkallar, och snabbt så att säga led kvinnan rätt. För det ni också såg i den här studierna var ju att det fanns ju en social problematik med det här också.
Social stöd är en viktig hälsofaktor för kvinnans hälsa, och att leva i en trygg och jämlik och säker miljö med sin partner är sociala hälsofaktorer relaterade till kvinnors hälsa. Och likaså är förmågan att delta i socialt samspel både i och utanför hemmet, och även i det dagliga livet och i arbetet. Och det är viktigt både för den mentala hälsan och förebyggande av emotionella problem. Och det som vi såg, det var att kvinnor med hög utbildning, de hade sämre livskvalitet 6 år senare när vi följde upp kvinnorna jämfört med de som hade lägre utbildning. Så det var jämfört med högskoleutbildning och de som inte hade högskoleutbildning. Där visade det sig att kvinnor med högskoleutbildning hade sämre hälsa och livskvalitet 6 år senare.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Vad tror du det berodde på?
Jag har sett en ny rapport, och den visade att högutbildade kvinnor var mer långtidssjukskrivna än lågutbildade. Och då var orsakerna hög arbetsbelastning, lågt inflytande på den egna arbetssituationen och bristande chefskap. Så här tror jag också att det är viktigt att man tittar på olika psykosociala faktorer, att det har en stark koppling till psykologiska symptom och psykisk hälsa. Och därför är det också viktigt att man förebygger i primärvården på vårdcentralerna då, när man träffar kvinnan. Att man pratar om det, att ha sund balans i livet. Och att man har realistiska mål både på jobbet och i privatlivet.
Mm.
Jag tror det är viktigt med realistiska mål.
Kommer vi lite in på det här med stöd på arbetsplatsen? För det är någonting som jag också tänker att det är ju ingen som pratar om att det finns personalavdelningar som har någon klimakteriepolicy. Det finns ju liksom inte. Däremot kanske man har ganska tydliga policies när det gäller personer som kommer tillbaka från sjukskrivning eller som är gravida eller nyblivna föräldrar och så. Förstår du vad jag menar?
Ja, ja.
För jag tänker att det är ju så otroligt intressant det här. Vi har pratat om det i Klimakteriepodden så många gånger. Jag är ju övertygad om att man hade kunnat undvika många stressrelaterade sjukskrivningar om man hade haft en större medvetenhet kring klimakteriet. Både vi själva som kvinnor naturligtvis, men också på arbetsplatsen och från omgivningen i ett lite större perspektiv. Att man är inte stålkvinnan längre. Man kanske faktiskt måste sakta ner, men det är inte så lätt om ingen hjälper en.
Nej, det är det inte. Och sen därför ska ju, tycker jag att man ska vara mer, att man kan vara medveten om det på arbetsplatsen, att man har, att kvinnan är mer sårbar i de här perioderna, att även arbetsgivaren tar hänsyn till det. Men jag måste också säga att det också kvinnan måste tänka på detta, att man har, att jag har realistiska mål i livet, att jag är i en sårbar period. Jag kanske inte måste göra alla de här sakerna. Jag kanske måste prioritera. För jag klarar inte av riktigt i samma tempo som jag gjorde tidigare. Och det tycker jag att många kvinnor har svårt med. För de är så högpresterande och har ett sånt högt tempo. Därför ser jag att många gånger kan det vara bra att man bryter med sjukskrivning. För jag har kvinnor hos mig som gråter. De mår inte bra, men liksom de bara kämpar på. Mm. Och sen tittar man på hur ser livet ut för dig. Och då kan man kanske behöva en sjukskrivning på en månad. För att bara bryta, göra prioriteringar i livet. Och sen börja återhämta sig på ett. Och så sakta komma in i arbetslivet igen. För man kan inte ta bort arbetet för att privatlivet ska fungera. Men man kan vara borta ifrån det för att kunna tänka till. Komma ner, komma i balans. Komma ner på i ett lugn. Det tror jag är viktigt.
Ja.
För jag tror att många bara, man är uppe i varv.
Mm. Ja, och sen när man är uppe i varv så är det ju väldigt svårt också att se något sätt att förbättra saker. För man lever på något sätt, man är tvungen att bara få dagen överstökad på något sätt. Och sen så är man redan planerande inför nästa och man sitter där med sin kalender och bara förstår inte hur hela friden man ska ens komma till fredag eftermiddag.
Nej, precis, för allting är så inbokat. Man har inga marginaler alls. Man har, om man någon sin se på tv i alla fall, så är till exempel i reklamen, då har man, ja, då hinner jag göra det och det och det, för då är det så, 6 minuter där, ja, och då hinner jag med att göra detta. Och skulle då ett barn bli sjukt, eller föräldrar och jag själv skulle bli sjukt, det skulle hända någon liten sak eller större sak, då finns det inga marginaler, då brakar det istället.
Mm.
För jag upplever det hos många kvinnor man pratar med, man ska, som är i riskzonen då, som är stressade, de ser inte det. De ser inte det förrän det är för sent eller förrän de har liksom, det händer någonting.
Mm.
Då, det är väldigt svårt att ha insikt.
Ja.
Innan.
Ja.
Tror jag.
Ja. Du, vad är mest förvånande av allt det ni har kommit fram till då?
Att det inte var vallningar och svettningar som var det mest framträdande problemet för kvinnan i klimakteriet, utan att det var den psykiska ohälsan och urogenitala besvär. Och att urinläckage är en så stor orsak till psykisk ohälsa och försämrad livskvalitet. Och det verkar vara skambelagt.
Mm.
Och många kvinnor lider i onödan. Här.
Oh.
Det är tråkigt.
Ja, så onödigt kan jag tycka.
Ja. Det, och sånt livslidande.
Mm.
Jag har också sett, det som är förvånande också, det är det att de här samtalen och grupputbildningarna om ämnen relaterade till klimakteriet hade så stor effekt på kvinnors hälsa. Det
du menar att det gav så mycket för det gav så individen?
Ja, att det gav så mycket. Att det finns ett sånt behov hos kvinnorna att få kunskap och information och behandlingsalternativ. Vad kan jag göra?
En sak som som gjorde också att jag startade podden en gång i tiden var ju det här att jag upplevde att det var lite svårt att prata med ens nära vänner, för att jag tyckte att det var ju lite skämmigt helt enkelt det här, och det var ju uppenbart att hela åldrandet var besvärligt, och jag hade ju fått för mig att först slutar man blöda och sen kommer klimakteriet, men inte att det här skulle börja knaka redan innan man har fyllt 50, och då först trodde jag ju att det var fel på mig då. Och därför så tänker jag att den här gruppdynamiken blir bättre när man inte är med sådana man känner. Hur tänker du?
Ja, det kände vi ju i vår grupputbildning. Att där satt du med kvinnor som inte du kände. Men som ändå hade samma situation. Samma symptom. Som man liksom kände en samhörighet ändå. Men det var inte mina väninnor som jag umgås med. Under, dagligen höll jag på att säga. Men mina väninnor. För det är mycket, mycket känsligare.
Ja.
Att prata om min ohälsa, mina urogenitala symptom, min psykiska ohälsa. Nej, men däremot sitta på en utbildning och få information att det här händer. Det här är normalt, det här är ett åldrande, det här, så här kan du göra, de här alternativen finns. Du kan söka vård där, du kan göra så här och sen blir det bättre att utvärdera. Man talar om var de kan vända sig någonstans för att få vård, var de kan vända sig för att få behandling. Det var väldigt bra. Och sen kunde kvinnorna också delge varandra olika erfarenheter.
Just det.
Det var väldigt, väldigt bra.
Ja.
Det blev en interaktion mellan kvinnorna.
Det är ju en väldigt stor skillnad i landet på hur vården är uppbyggd. Och även om hur man tänker kring kvinnans behov, tänker jag, med vård och stöd i klimakteriet. Då vore det ju bra om man nu lyssnar på det här, att man ändå känner att man kan få ett tips om hur man ska gå tillväga för att få just den här hjälpen och stödet som man tror sig behöva.
Ja, jag tycker ju att många kvinnor lider i onödan. Och jag tycker man ska vända sig till sin vårdcentral. Är det torra slemhinnor eller inkontinens eller samtal om sitt mående, ta kontakt med din distriktssköterska. Hon har förskrivningsrätt av lokalt östrogen för behandling av torra slemhinnor. Hon förskriver och utreder behandlar vid inkontinens och har hälsosamtal om måendet. Hon kan prata om stress och oro, nedstämdhet, vad det kan bero på. Hon kan lotsa dig vidare och samverka med de andra på vårdcentralen.
Mm.
Om det gäller östrogenbehandling och vegetativa symptom så ska man ta kontakt med sin distriktsläkare. Som förskriver det på vårdcentralen. Och distriktssköterskan följer upp behandlingseffekt. Då blir distriktssköterskan din vårdkontakt. Och står för uppföljning, vårdsamordning och kontinuitet. Och det finns nationella och regionala medicinska riktlinjer. Om klimakteriebehandling i primärvården. Och SFOG har kommit ut med nya riktlinjer 2019. Väldigt bra. För kvinnor som söker för klimakteriebesvär. Ska kunna erbjudas behandling. Vid klimakteriebesvär i primärvården.
Man kan väl sammanfatta det och säga då att distriktssköterskan är första personen. Du eller den man träffar kan sedan lotsa vidare. Kan dessutom tala med distriktsläkaren eller läkaren på vårdcentralen och säga den här kvinnan har jag tagit emot och hon skulle behöva stöttas med östrogenbehandling. Och sen så så jag tänker att där är ju även distriktssköterskan en väldigt skön person att kunna stödja sig på.
Ja, och vi går ju igenom olika, gör en kartläggning och vi kan ta prover så vi utesluter inte den hypotyreos, någonting med sköldkörtel, om inte så inte det diabetes. Vi utgår från tittar på andra saker också. Vi går igenom kontraindikationer, har det som ett underlag till läkarbesöket.
Så det går ju mycket snabbare, man kommer ju fram till pudens kärna mycket fortare, tänker jag, om man har det där i botten.
Ja, jättebra. Och du får en uppföljning sen efter 3 månader, precis enligt riktlinjer. Har du haft effekt?
Ja.
Har behandlingen haft effekt eller inte? Vi har mött så många kvinnor som har mått så bra efter behandling.
Ja. Du, jag tycker att man möts av väldigt olika attityd när det gäller klimakteriet överhuvudtaget. Jag blir ju dels upprörd över kvinnor som inte stöttar varandra eller man avfärdar andra. Man tycker att man biter ihop, det här går över och så vidare. Mm. Men man vet ju liksom aldrig hur någon har det. Och hur bra tror du att vården generellt är att ta den här kvinnan på allvar? Man kommer med de här lite smågnagandet så att säga, som ofta är det vi pratar om initialt.
Precis, det är ju därför vi behöver ha ett biopsykosocialt perspektiv, ett helhetssyn på hela vården kring kvinnan. Inte bara enskilda insatser utan titta på hela kvinnans situation, hennes symptom och hur det påverkar livskvaliteten. Den är så viktig. Det är så individuellt hur kvinnan upplever situationen. Vad har jag med mig i bagaget? Hur sårbar är jag? Hur löser jag problem? Det har också mycket med detta att göra. Mm. Annars kan det bli så att en del kvinnor söker för fysiska symptom som egentligen är psykiska eller som kanske är klimakteriesymptom. Vi har ju sett att många kvinnor som har fått östrogen nu, de mår så mycket bättre. Även om inte vallningarna var det största problemet så var deras mående, deras humörförändringar stora. Och så har de fått östrogenbehandling och mår så mycket bättre. De känner sig som en ny människa efter de har fått östrogenbehandling. Och det är väldigt roligt att se och möta den här kvinnan igen. Men då helt annan energi.
Men då tycker jag ju att det är lite problematiskt med Svensk förening för obstetrik och gynekologi, SFOG, som vi nämnde tidigare med de här generella eller nationella riktlinjerna för behandling. Att då pratar man inte så mycket om det här med humöret, utan det är egentligen indikationen för hormonbehandling är ju då vallningar och svettningar. Och sen är det inte så mycket mer med det.
Nej.
Och det du säger är ju faktiskt mycket bredare.
Ja, det finns ju några artiklar i deras riktlinjer som talar om måendet också. Det psykiska måendet och om att det har blivit. Det kommer mer och mer om den psykiska hälsan och behandling av östrogen kring detta. Men man tvistar ju kring detta.
Ja, det går lite segt kan man väl minst sagt säga.
Ja, det gör det. Men man ser ju ändå på många kvinnor som har östrogenbehandling att den psykiska hälsan, eller nedstämdhet, energi har kommit tillbaka. Man mår bättre.
Ja, och sen så tänker jag också på just de här fysiska besvären. Många har ju faktiskt ont i leder och så, vilket stoppar dem från att röra på sig. Och där kan ju också östrogen vara en kraftfull behandling.
Ja, det har vi också sett hos de kvinnorna som vi har behandlat. Att de kommer tillbaka och har ingen värk eller stelhet i kroppen längre. Efter har påbörjat.
Och då kan du plötsligt börja röra på dig på ett annat sätt. Om man behöver för sitt blodtryck och så vidare. Ja. Lena, vi ska runda av det här. Men jag är ju väldigt nyfiken på, nu när vi ändå pratar om det här med östrogen och så vidare. Har man livmodern kvar så kräver det att man har någon form av gulkroppshormon. Och då är ju det här med gestagener det vanligaste. Och så finns det ju då med i SFOGs riktlinjer även bioidentiskt progesteron. Det här är ju lite problematiskt för det är många som inte skriver ut det. Och det upplever jag i alla fall handlar om att man inte är uppdaterad helt enkelt ute på vårdcentralerna som förskrivare.
Jag tror man är inte van ännu och skriva ut östrogen, ta hand om kvinnor med östrogenbehandling. För det har tidigare legat på gynekologer. Och nej, det är en okunskap och osäkerhet.
Ja.
Sen när vi blir vana och vi får mer kunskap och om detta. Och det kommer mer riktlinjer, mer tydlighet. Då tror jag att det blir helt annat.
Men jag upplever ju att många inte ens läser de riktlinjer som finns, så jag vet inte hur tydlig man kan vara.
Nej, det håller jag med om, men man blir liksom mer påtvingad. Ju mer vi pratar om detta nu, mer press man sätter på att nej, vi ska ha ett nytt arbetssätt i primärvården. Vi ska ha en klimakteriemottagning, precis som vi har med BVC, med diabetes, Fatma Cool, så har vi för de här kvinnorna. Där vi har en helhet, där vi har distriktssköterskan.
Nu har ju du arbetat med den här avhandlingen ända sedan 2009. Och jag tänker, dels så var du själv i brinnande klimakterium. Eller jag vet inte om det brann, men du var definitivt i 50-årsåldern när du satte igång med det här.
Mm.
Och dels så tänker jag på ett individuellt plan. Var det det som liksom peppade dig in i det här? Eller också så är jag nyfiken på vad som har hänt under tiden. Mer ur vårdsynpunkt så att säga.
Det kan jag ju säga att dels var det att jag själv varit i klimakteriet. Att jag kom i klimakteriet tidigt kan man säga. Och mitt intresse då att jag kunde jämföra hur jag arbetade med tonårstjejer i puberteten. Och med pubertetsutveckling, information om pubertetsutveckling och menstruation. Jämfört med när man kommer i den andra fasen i livet. När menstruationen upphör, då tänkte jag, men det här är ju min kompetens. Jag har ju fördjupad kunskap om åldrande, om utveckling, om alla hälso- och sjukdomstillstånd. En samordnande funktion kan jag ha på vårdcentralen. Och jag har ju det här hälsoförebyggande tänket. För jag tycker klimakteriet är hälsovård. Det är ju ingen sjukvård som du sa tidigare. Det är ingen sjukdom utan det är hälsovård. Har det hänt någonting? Ja, många kvinnor tycker jag lider fortfarande i onödan. Det har blivit bättre, men det kan bli mycket bättre bemötande i primärvården. Det är så bra att vi har fått nya riktlinjer från SFOG. Och det finns också nya regionala medicinska riktlinjer. Men det ser lite olika ut i landet. Och jag tycker också att klimakteriet som begrepp har blivit mer uppmärksammat de senaste åren. Till skillnad från när jag började 2009. Det är en väldig skillnad. På bemötandet. Det blir bättre och bättre. Men jag tycker också det är särskilt viktigt. Och jag vill punktera att jag tycker att man pratar för lite om det här med urogenitala symptom. För det är ett så stort och vanligt hälsoproblem. Att många kvinnor lider av urinläckage och vaginal torrhet.
Mm.
Kvinnor i klimakteriet som har svåra urogenitala symptom. Har hög risk för försämrad livskvalitet och psykisk ohälsa. Både under och efter klimakteriet. Och det är ungefär 50% av kvinnorna som har detta.
Mm. Ja, det behövs mer kunskap. Det behövs mer uppmärksamhet. Det behövs mer av allt. Och en annan glädjande nyhet kan vi ju då lägga till här. Att det finns ju faktiskt ett uppdrag som ligger på Socialstyrelsen. Som regeringen har gjort att man ska titta på. Vad är det kvinnan vill ha för stöd i och under klimakteriet. Och här är ju din avhandling så att säga kladdank ner på bordet. Så nu gäller det bara att de här läser den och låter sig påverkas av det du har kommit fram till. Eller hur, Lena?
Ja, och det är så viktigt för de flesta kvinnor, de lever en tredjedel av sina liv efter sista menstruationen. Och det är så viktigt att ha ett gott liv, en god mental hälsa och livskvalitet, en balans i livet. Och man ska ta vara på livet, det går inte i repris.
Nej. Nej, bra Lena, det gör det verkligen inte. Så det är här och nu och det gäller att må bra och inte bara bita ihop och vänta på att det ska gå över. Nog går det över, men det går ju inte över för alla heller har vi ju fått lära oss, eller hur? Och framförallt inte det här när vi talar om torra slemhinnor och urinläckage och så vidare. Det har ju snarare en tendens att förvärras desto längre tiden går, eller hur?
Ja, det är ju det som är viktigt, att man får rätt hjälp och stöd. Så har du funderingar och frågor? Ett förslag från mig är att ta kontakt med din distriktssköterska på vårdcentralen. Boka tid, gör en kartläggning.
Bra! Vi ska på Klimakteriepoddens Facebook-sida och hemsida klimakteriepodden.se så lägger jag också upp länkar till den här avhandlingen. Så kan du läsa den och den kan du daska i bordet på din vårdcentral, du som lyssnar, om man inte vill lyssna på dig. Med det så vill jag tacka dig så hjärtligt Lena för att du ville vara med och jag tycker att det här var riktigt, riktigt upplysande och hoppfullt. Så att jag är jätteglad för att du ville vara med i Klimakteriepodden idag.
Tack så mycket för att jag fick vara med i Klimakteriepodden. Det var så roligt.
Mm.
Det här med att det är svårt att få hjälp och har vi ju upprepat många gånger. Och i många forum på nätet så talas det mycket om hur gynekologerna är ouppdaterade och deras tillkortakommanden och otillgängligheten. Men det är faktiskt primärvården och inte specialistsjukvården som har uppdraget att ta hand om folkhälsan. Dit ju vi kvinnor i och kring klimakteriet hör. Och SFOGs riktlinjer hittar du dels på deras hemsida men även på klimakteriepodden.se om du känner att du skulle vilja ta del av dem. Och den goda nyheten är ju att Socialstyrelsen faktiskt jobbar med det här, den här frågan om just vad är det för stöd vi vill ha. Och det här regeringsuppdraget som vi nämnde, de har faktiskt också tagit del av Lena Rinners avhandling, har jag precis fått veta. Och kanske får vi se en nationell förändring på sikt. Vill du också läsa just den här avhandlingen så finns den också som länk på klimakteriepodden.se under avsnittsinformationen, men även på Klimakteriepoddens Facebook-sida. Jag tycker absolut att vi ska ta med oss och ta till oss den här öppningen och börja använda oss av just distriktssköterskan som resurs och stöd, även om det bara är för ett samtal eller provtagning, men också det som känns större och allvarligare. Mer om stöd hör du i avsnitt 167 med Louise Rudberg. Och systerskap med Monica Böjtenhöjs hör du i avsnitt 186. Företagsperspektivet hör du bland annat Anna-Lena Eriksson tala om i avsnitt 95. I nästa avsnitt så ska vi höra Carl Johan Sundberg. Han är professor i molekylär och tillämpad arbetsfysiologi på Karolinska institutet i Solna. Låter det tråkigt och torrt? Tvärtom faktiskt. Här får du höra en man som definitivt inte har hjärndimma och enormt intresse för hur vi mår och varför. Och framförallt, varför finns det en sån tröghet i vården att ta till sig av den här nya forskningen och riktlinjer, kommer du få svar på. Så missa inte det. Stort tack för att du har lyssnat och välkommen snart igen. Hej hej!
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.